Värvet görs i samarbete med Acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt, överallt, och det börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Hallå! Vill bara göra dig uppmärksam på att det här är kortversionen av Värvet. Den långa finns där du hittar det här avsnittet. Hej!
Ruddickandet är nog den enda grejen som jag kände till så här. Det här ser jag ett problem. För weedet definitivt, eftersom weedet också var mer av en så här vardaglig grej. Alltså jag rökte ju hela tiden, så jag var konstant bäng. Men jag var ju också relativt funktionell bäng. Min alkoholkonsumtion däremot var mer problematisk, för när jag väl drack, jag drack rejält.
Allt kom på en gång när han slutade röka weed, säger han själv. Barn, en karriär, hjärtattack. Och det är väl också lite så det känns, förutom det där med hjärtat då. Även om han varit en del av komikervärlden i över ett decennium, inte minst känd för turnéerna Sämst med Branne Pavlovic och Jonathan Unge, och dessutom syns i sammanhang utanför scenen som i film och tv, är det väl med succén Invandrare för svenskar på SVT som du på riktigt smällde till för Ahmed. Så, har det öppna snacket om gräsrökande ställt till det för honom på public service-bolagen, och tar han hand om sig bättre nu? Snart vet du. Programledaren, komikern och skådespelaren Ahmed Behran är Värvet avsnitt 624. Här kommer han. Du, jag tänker på, du har liksom programlederiet, du har skådespeleriet, du har komikerkarriären. Ska du göra alla tre i alla tider?
Ja. Faktiskt släng in astronaut och parkour också om det går på toppen av det. Men ja, definitivt. Alltså, grunden är ju stand-up, så det är ju det som har lett till att jag fått göra alla de andra grejerna. Och jag känner ju inte någonstans att jag vill att de dörrarna ska sluta öppnas upp. Jag vill ju testa mer och mer saker. Sen har jag haft en väldigt tacksam resa där jag har fått testa skådespeleri, där jag har fått testa programlederi, där jag har testat radio. Alltså jag har fått doppa fötterna i lite allt möjligt. Förutom typ sång och dans. Det är väl de få fälten där jag känner att det är lugnt.
Okay.
Där kan jag nog hoppa över. Men ja, allting som jag håller på med nu vill jag jättegärna fortsätta med. Men länge som möjligt.
Kan vi prata lite om skådespeleriet? För det har ju tagit ganska mycket tid för dig ändå, liksom, eller?
Ja, och det har tagit mycket det sista året. Alltså det var de sista... 2020 gjorde jag min första pjäs. Och då var Melody Farchins Miseria. Mm. Så det var första gången jag fick köra teater. Det var jättekul. Samma dag körde två rundor med den. Och sen nu har jag kört 8 kvadrat förra året och det här året.
Och... Men du glömmer att du spelade huvudrollen i en långfilm 2018 typ.
Ah, hjärtat. Just det, du ser, mitt närminne. Därför är det bra att ha så här wiki och IMDb. Ja, gjorde hjärtat var ju min första riktiga skådespelargrej. Mm. Och det var också samma sak där. Jag fick börja med att göra en huvudroll i relationsdrama. Mm. Så efter att ha gjort det så kände jag väl typ så här, nu kan jag göra vad som helst. Mm. Alltså, ja. nu är det nog ganska lugnt. Det var lite min introduktion till skådespelarvärlden och yrket i sig.
Mm. Tyckte du om det från the get-go?
Ja, alltså jag gillar ju att lära mig nya grejer, så jag tyckte det var kul att få testa. Jag kommer ihåg att jag var väldigt fascinerad över maskineriet bakom. Alltså som komiker, eftersom det är bara typ så här, jag skriver mina skämt, jag går, så länge någon finns en ljudtekniker som har satt på en mic, så är vi ganska klara efter det. Köttar, går det bra, fuck it. Men jag tror det här var första gången, och också eftersom jag började med stand-up, inte tidigt, men relativt tidigt. Jag har aldrig haft något riktigt annat jobb. Jag har bara haft typ så här strögrejer, men jag har aldrig jobbat i ett team på det sättet. Så jag tror när jag spelade in hjärtat så var jag väldigt fascinerad av bara hela teamet. Alltså typ så här ljud, ljus, regi, skripta. Alltså, och att se alla de här pusselbitarna jobba tillsammans för att då göra den här produkten. Mm. Och det kommer jag att jag brukade sitta på golvet och bara kolla på alla som ett barn. Ett 2 meter långt barn. Mm. Som säkert också var bäng. Men att verkligen bara vara så här, det här är sjukt. Att ni får det verkligen att funka tillsammans.
Mm.
Och sen själva skådespelandet i sig tyckte jag var kul. Just också eftersom jag använder inte så mycket skådespeleri i min stand-up. Typ jag går inte in och ut ur karaktär eller någonting. Jag mer typ så här, jag berättar det jag tycker och tänker eller det jag har grubblat på. Så för mig var det också bara var jättespännande. Att de var typ så här, nu ska du gråta. Jag var så här, varför då? Mm. De bara, men du ska göra det. Jag var så här, okej, hur? Och försöka lista ut den delen. Gråta var inte lika hemskt som den scenen där jag behövde dansa. Det var nog den scenen som jag var med så här. Jag kan gråta naken om du vill, men jag vill inte dansa på film.
Okej. Okay. Det var ju annars var det ju ganska mycket hångelscener för pengarna.
Det var det.
Du. Skulle det vara konstigt om jag hade sex nu?
Ja.
Jag var ändå inte sugen.
Hade du träffat din
tjej? Mm. Ja, så jag lärde känna henne.
Nej, men hade du träffat din... Alltså, din
Maja.
Mamma?
Ja, nej. Nej, Maja hade jag inte träffat.
Jag hade nog tyckt att det var lite jobbigt ifall jag hade hånglat så mycket på arbetstid.
Ja. Det hade varit jättesvårt att förklara. Nej, det var en lucka där jag faktiskt var single. And ready to mingle. Nej, men jag var single, så det var lugnt. Jag hade ingen som jag behövde... förutom typ så här mamma, men det var lättare. Nej, Maja träffade jag efter, och hon träffades ungefär runt den tiden det var premiär på filmen, så typ så här den 2018 och sånt. Så jag sa, jag ska ha filmpremiär för hjärtat, vill du gå och kolla? Hon bara, det är lugnt.
Jag fattar. Ja, fan, hur hamnar vi här? Ja, just det, hur, om du tyckte att det var lätt för, liksom, eller...
Alltså jag skulle inte säga att det var lätt, men jag har också en tendens där jag bara, vilket jag var lite samma när jag började köra stand-up också, att jag var bara så, men vi testar och ser, vad är det som värsta, det värsta som kan hända är, det går åt helvete. Okej, antingen har jag lärt mig någonting eller så går jag vidare.
Mm.
Så det var väl lite det som var min inställning också. Och det som var kul med just inspelningen på hjärtat är att det var väldigt många där som också hade sin first. Alltså inte typ att de var främmande till jobbet, men det var typ så här, kanske första gången personer som hade ljus, typ såhär, nu är jag ljusansvarig. Eller personer som filmade kamera, typ det är första gången jag gick. Så det var jättekul att se samma sak där också. Hur alla bara kom in i sina roller. Folk var väldigt kreativa i den arbetsprocessen. Så jag tror det var det som jag också tyckte var kul att se. Att det var bara alla de här människorna som jag tänkte först, typ såhär, jag har gjort det 100 gånger förut. Och de var typ såhär, nope. Första gången jag också får hålla de här tyglarna. Så vi alla hade lite av en liknande resa. Samma sak för Fanny också. Det var ju hennes första... långfilm, så det var hennes regidebut. Hon skådespelade i den, hon skrev den. Så det var verkligen bara ett gäng folk som bara sa, okej, låt oss se hur det här går. Mm. Och att folk var väldigt villiga för att få det att funka. Mm. Vilket var jävligt fint.
Mm. Men det här då att du faktiskt liksom pull it off alltså så här, som du sa, du får liksom en huvudroll direkt, ja, i en film så här, ni får jättefina skriverier för din, kanske för den första också, jag hittar ingen recension, mm, men definitivt för den andra liksom. Ja. Alltså hur kommer det sig? Varför lyckas du?
Alltså. Ah, det är en definitionsfråga. Jag vet inte fan.
Ja, men det gör det ju.
Ja, alltså det har gått bra för mig i de projekten som jag har varit med om, vilket har varit nice. Men jag tror väl också att det kommer lite från... Det är lite skönt att inte veta vad som är rätt och fel. Och typ som med min första pjäs hade jag en jättebra regissör. Olof, du har också varit en bra regissör i 8 kvadrat. Mm. Men Astrid, eftersom hon var min första regissör i den teatervärld, så hon fick verkligen ut grejer ur mig. Typ så här, okej, nu när du spelar den här karaktären, jag behöver se det spela. Typ, jag spelar, alltså i min serie så hoppar vi mellan karaktärer. Så typ, jag spelar min huvudkaraktär, men sen spelar jag också typ så här, 15-årig förort tjej med lösnaglar och hela kit. Jag ska spela mamma ett tag.
Mm. Så det är alltså den första pjäsen?
Det är första pjäsen, exakt. Det var i min serie. Så hon hjälpte mig verkligen att bli bekväm med det. Alltså typ så här, okej, vi har samma sak också inför när vi var på med hjärta, att jag vet fan, jag jobbade en del med också bara för att jag ska bli bekväm med att jobba med en kamera. Så jag har haft bra folk under resans gång som har gett mig lite verktyg som jag kan jobba med. Och sen efter det är det bara så här fritt fall. Alltså typ så här, nu kör vi. Om någonting är jättedåligt eller suger, så har jag bra människor runt mig som jag vet kommer vara typ så här, det här gör vi inte om, utan det här gör vi på det här sättet. Jag behöver att du jobbar på det här. Bapapam. Så jag har ändå känt mig trygg i de här produktionerna.
Mm.
Och sen är det bara överfett att det går hela vägen hem.
Mm. Samma sak med IFS ju. Ja. Där kändes du också liksom som klippt och skuren och med sånt jävla självförtroende liksom från första rutan.
Men där var det också en annan sak. Alltså jag tror programlederi, alltså kontra skådespeleri, programleder är inte så jättelångt ifrån stand-up. Alltså det är typ så här, det är som att hosta, alltså det är att programledare IFS i stort sett som att hosta en kväll på Big Ben.
Mm.
Alltså förstår, jag ska bara se till att stämningen är bra, att lite skämt flyger här och där, moden är på topp och så håller vi bara igång energin. Alltså du är bara en typ som någon form av tågförare i den rollen, vilket jag tror var en tacksam inställning att ha, för det gjorde att folk tyckte jag såg så jävla naturlig ut i rollen.
Ja, det gjorde du.
Ja, så det funkade.
Du var lite bättre klädd bara.
Ah, en kväll på Big Ben. Ja. Ja, det var länge sedan du var på Big Ben, Kristoffer.
Ja.
Folk sitter där med monokel och gud vet vad. Nej, men det var det. Och jag kommer ihåg där också när vi körde piloten för den. För då hade vi några som jobbade på SVT som var där och kollade. Och jag kommer ihåg att ena snubben blev så jävla ställd. För han var bara typ så här, vem fan är du? Alltså typ så här, vart kommer du ifrån? Och med mitt ego så var jag också typ så här, det är jag som är Ahmed. Typ så här, hur vet du inte? Typ jag har kört stand-up i 16 år. Men man fattar inte att det finns en hel värld utanför en stor bubbla som kanske aldrig hade hört talas om. Så de var ju också bara typ så här, oh, typ så här, sitter du och övar programlederi hemma? Eller det är så här, nej, jag är komiker, jag kör stand-up och jag har hostat jättemycket.
Mm.
Och så fick jag jobbet.
Och sist men inte minst, vår otroliga programledare Ahmed Bera.
Välkommen till IFS, programmet som definitivt kommer få public service nedlagt. Mitt namn är Ahmed Bera och du tittar på Fredagssporten om all kultur i Sverige.
Hur har den här resan varit för dig då?
Sinnes. För vet du vad grejen är? Det är otroligt mycket som har hänt på ett par få år. Så det är verkligen, jag tar väl det man kallar catch-up-effekten eller någonting. Så samtidigt som det känns som att det var typ igår vi spelade in piloten, det var igår jag skulle göra en eller andra. 3 säsonger av EFS, 2 olika pjäser, jag har fått 2 barn, hjärtattack. Alltså det är så mycket fucking grejer som har hänt mig de här fyra sen 2020, sen pandemin. Så det är bara sjukt, allt är bara sjukt. Jag vet inte om jag riktigt har landat i det. Jag vet inte om jag riktigt har fattat själv vad det är som händer. Jag tror också typ jag har kvar, inte en gammal bild av mig själv, men typ som jag ska gå ut på en egen turné. Och turnén heter Inget driv, för det är typ så jag har sett mig under större delen av mitt liv. Alltså typ jag har varit ganska lackadaisical. Inte att jag är så oambitiös, men jag är inte den mest ambitiösa heller. Och så är jag på att snacka med en kille som jag jobbar med väldigt nära operationsbolaget. Och så var de typ såhär, vi borde ses nästa vecka och så ska vi snacka ihop oss lite typ. Och jag var typ såhär, ja absolut, när som helst. Efter lunch är jag klar. För jag tänkte jag bara, jag har teatern på morgonen och sen bara, sen är jag klar. Så de bara okej, okay, så de bara, ska vi välja en dag? Och så bara kollar jag, så jag bara, ah nej vänta, fredag är Göteborg, torsdag gör det här, pappa. Så typ så här, hela veckan hade jag typ 40 grejer som jag inte bara hade tänkt. Och han var, och Stefan reagerade på, han bara, det är verkligen kul att du har en show som heter Inget Driv. Så jättelångt svar på din fråga, men just nu är jag bara mitt i det. Försöker njuta så mycket som möjligt av det. Inte ta det för givet och bara se till att det fortsätter rulla.
För att jag, nu kanske det blir konstig ordning här, men jag skulle vilja att du berättar om en grej som jag antar att du inte gör varje dag. Och det är ett gig som du hade på Engelbrektskyrkan första januari i år. Ja. Och då var du liksom någon slags keynote speaker där.
Ja.
Berätta, vad pratade du om?
Jag fick hålla nyårstal på Engelbrektskyrkan. Till en grej som de har. Så de har Beethovens nionde symfoniorkester som skulle köra, så de har orkest. Och så brukar de ha någon som håller ett tal på nyårsafton och nyårsdagen. Och jag fick det gigget via Pontus Ströbeck. Så han hörde bara av sig, han bara, jag vill hålla ett tal i kyrkan. Jag var bara så här, ursäkta? Han bara, ja, men som har det här nyårstalet, pappa, min tjej jobbar i kören, de letar efter någon, de är intresserade av dig, typ så här, kan jag ge dem ditt nummer? Och det där jag menar med att bara hoppa in med båda fötterna, jag var så här, ja, absolut, varför inte? Mm. Och så pratade jag med Pontus tjej som då jobbar i kören, och jag kom att jag var så här, jag bara, men ni vet att jag är muslim? Alltså bara typ, så hon var så här, jag tror han vet det. Typ så här, det borde vara lugnt. Jag var så här, okej, jag bara dubbelkolla, för men det var jättefint.
Och vad pratade du om? Jag är så nyfiken på det. Jag hade nämligen en god vän i publiken som var helt tagen. Han sa det så här. Ja,
okej. Okay. Vad fan pratade jag om? Typ så här, allting som har hänt, vad ska man säga? Typ så här, sista åren, även om jag har haft ett väldigt bra liv, så har världen haft det väldigt jobbigt. Och det känns som att det är bara den ena huvudvärken efter den andra. Så jag pratade väl en del om det och att man typ inte ska ge upp. I guess. Att det var bara typ så här. Så nämnde lite av grejer som är omvärlden, men sen överlag bara typ så här, så i slutändan handlar det om att typ så här, ta hand om dig själv blir det mycket lättare för dig att ta hand om dina nära och kära, och tar ni hand om varandra så får ni det alla mycket bättre i slutändan. Även om det känns som att jorden håller på att gå under vart och varannat år, typ så här, den kommer inte göra det. Människan har tuffat igenom svårigheter förut, jobbiga perioder, världskrig, det ena och det andra, typ så här, men vi står kvar här i slutändan för att vi kämpar. Så det var typ det jag snackade om.
Och jag tänker mig att det kanske går ändå, och det var det jag hoppades på, att göra liksom en något slags brygga mellan det talet och det faktum att du liksom kommer till den här insikten att vad fan, vadå inget driv, jag har ju trots allt, alltså det känns som att du tar dig själv på kanske ett större allvar idag än du har gjort tidigare, och att det är någonting med din självbild som kanske då eventuellt skevar lite, eller?
Ja, och jag tror också, typ, jag har inte alltid varit en slacker. När jag blir intresserad av någonting så gör jag allting jag kan för att bli bra på det snabbt. Så typ när jag bytte grundskola i högstadiet gick det väldigt snabbt för mig för att få upp mina betyg. För att helt plötsligt tyckte jag var intressant med skolan, och då la jag allt mitt krut på det. Samma sak när jag började spela basket, jag kom snabbt. Sen är det bara någonstans på vägen som alltid händer att jag blir bara så, fuck it. Och sen släpper jag allting och så låter det rinna ut i sanden. Och sen hade jag en lång period där jag verkligen levde min slacker-roll. Alltså det var typ så här, det var bara livsnjuteri som var det viktigaste för mig. Så jag hade inga riktiga så här mål, jag hade inga riktiga prioriteringar. Typ så här, min enda prioritering jag hade var bara typ så här, jag vill bara njuta och kul. Chilla, hänga med kompisar, träffa tjejer, whatever. Typ så här, allting som jag tycker är roligt, så länge det bidrar till mitt liv så är jag nöjd. Och glömmer lite bort att typ så här, du måste bygga ditt liv för att du faktiskt kommer kunna ha kul sen i längden också. Men jag tror att en del av det släppte lite, blev lite bättre precis innan jag fick min första unge. Så jag vet där, jag vet tidpunkten, och det, så det blev väl typ så 2019, hade jobbat den sommaren i Malmö. Jag var på radion där. Ja, det var fett nice. Jag och Maja var där, chillade hela sommaren. Vi åkte, fucking var i Köpenhamn. Alltså vi hade riktigt så här nice sommar. Så jag kommer ihåg att jag hade bestämt mig. Jag bara, men när jag kommer hem så ska jag försöka ta tag i lite grejer. Så typ jag ska sluta med det här. Ska lägga om med det här. Börja ta tag i det här, pam pam. Typ så här, komma igång. Alltså, till och med, jag tror jag började lätt. Jag började med att jag bara ska börja träna. Så det var det. Kom hem, började träna. Slutade röka cig. Slutade blaza.
Alltså röka weed.
Ja, exakt. Tack. Och sen fick vi reda på att vi skulle få barn. Så någonstans därifrån har jag väl lyckats hålla igång någon form av motor. För, typ så här, för det var också typ så här, efter att man fick reda på att man fick barn, så var det typ så här, fuck, nu lever vi inte bara för oss själva. För innan det funkade jätteperfekt. För både jag och Maja, ganska, våra driftkostnader är väldigt låga som personer. Så vi kunde njuta och chilla och inte behöva ha den här 100 000 kronors inkomsten. Men sen så fort vi fick reda på att vi ska få barn, då blir det helt annat. Då blir det så, okej, fuck, nu måste jag börja bli mer kvalitativ med min tid. Förut kunde jag vara... Också samma sak där, som ståuppkomiker är ett jävligt nice yrke på det sättet. När du har den här slack-attityden. Det är så här, men jag går och giggar lite här, jag går och giggar lite där. Men någon tusenlapp där, någon tusenlapp där. Plus har du ihop det, till slut har du det du behöver. Då, så är det lugnt. Och sen nu fattar jag bara typ så här, ah, men nu har inte du den fritiden längre. Typ, nu måste du börja bestämma vad fan du ska göra. Och hur du faktiskt ska få igång den här karriären, om det här är den karriären som du ska ha. Ironiskt nog, jag tror inte att det har något med saken att göra, men ja, alltså så fort det började sluta röka på, fan vad snabbt det gick. Grejer bara började falla på plats och saker löste sig. Men det var typ så här, för helt plötsligt var jag ute och behandlade stand-up som ett jobb längre, och inte bara en grej som jag gjorde, utan så det var typ så här, hörde av mig efter skrivjobb, hörde av mig för olika gig, och pam pam pam, saker började trilla på. Helt plötsligt skriver jag för parlamentet. Helt plötsligt är jag med i parlamentet. Helt plötsligt har de av sig och frågar om jag vill vara med i en pjäs. Så bara tuff, tuff. Och så bara tickar det på.
Mm. Ett kanonkarriärtips. Skaffa barn. Sonar.
Ja, yeah, så löser det. Skaffa barn och sen bara se allting falla på plats. Universum tar hand om det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank. Du, en grej liksom i det här med att ta tag i sitt liv. Jag funderar på om vi kanske har någonting gemensamt du och jag, fast liksom tvärtom på något sätt. För jag, när jag breakade så pratade jag så jävla mycket om min nykterhet. Liksom. Mm. Fick nog det rådet också. Att det där är mumma för media. Så här. Vilket ju ställde till det så in i helvete sen när jag slutade vara nykterist. för det var skitjobbigt att gå ut på krogen och folk så här...
Ah, men du...
Men, så. Mm. du har ju pratat extremt öppet om ditt weedrökande och kanske också lite andra droger som du har satt i dig. Ställde det här till det för dig?
Du har ju säkert gjort, för det är inte heller någonting som man ska snacka öppet om. Men jag vet att när jag väl började köra stand-up, så en av de få grejerna som jag bestämde ganska snabbt var att typ så här, jag kommer vara öppen. För det sista jag orkar med är att typ så här, nu har vi fått reda på det här om dig och du gör. Så då var jag bara lika, typ så här, lite så här Eminem, 8 Mile. Ah, men fuck it, då berättar jag. Det här är vad jag gör på min fritid. Jag röker, jag är där, papapam, papapam. Mm. Och sen var det ute och sen var det klart. Anledningen varför säger jag vet inte, för det säger jag aldrig nog hört om något typ så här, du skulle ha fått det här jobbet, men om det inte vore för typ så här, ditt rökande eller någonting sånt. Och sen fattade jag också själv att typ så här, ah, ja. För du måste fatta, när jag började prata om det så var det ingen annan som pratade om det. Typ ingen pratade i Sverige typ som drogkonsumtion på så öppet, alltså på det sättet, i alla fall inte i stand-up-scenen. Stand-up-scenen hade inte det laget. Så jag var bara så här, fuck it, jag gör det. Det är typ en del av min vardag går ut på det här, så fuck it, jag kan lika gärna prata om det på scen också. Sen vet jag om att typ så här, jag kan ha fuckat upp grejer för mig själv just på grund av att jag var bäng och oansvarig. Eller typ jag kanske inte gjorde mina bästa prestationer på grund av det. Mm. Och där kan jag ha förlorat grejer på.
Jag fattar. Men det är inte så att liksom när du har varit och jobbat på P3 i Malmö att någon har tagit dig i örat för att du har haft ett, liksom pratat för öppet om weed i Simon Järnfors podd så att säga.
Ja, nej, det roligaste är väl, för det var också lite det jag menade, typ så som när P3 hade avslutat mig så här, jag ville börja jobba, var det i Tankesmedjan. Vilket jag har ju varit med alla mina jobb, jag har alltid varit så här, men du vet vem jag är. Ja. Och de är så här, ja, ja, exakt. Och då är så, okay, men så, då är det inte så mycket. Jag tror det har varit faktiskt lite av en fördel, typ så här, eftersom jag inte har hymlat med det, de vet vem de plockar in. Mm. Förstår du mig? Så det är inte som att de plockar in mig, som får du så här, va, har du sagt det här och det här? Sen vet jag att när jag jobbade på Peter första vändan, jag chillade väl lite med att prata om det på scen. Sen kommer jag ihåg att, jag tror när jag hade slutat jobba på Peter, och det här var egentligen bara en ren slump, hade jag gjort massor med andra grejer. Och så hade jag ett sätt som var ganska drogtungt. Där jag pratade om typ så här, cannabis, whatever, typ så här, tuff. Och så träffade jag Rickard Nerbe som var killen då som tog in mig till P3. Och han var typ så här, god damn vad du släppte loss efter att du slutade jobba på radion. Mm. Och jag var så här, nej men nu kan vi snacka fint. Men det kommer jag ihåg att också när jag fick det jobbet, det som lockade mig med det jobbet var just att det var typ så här, okej, nu har jag spenderat x antal år med att verkligen bara snacka om vad jag vill, hur jag vill. Inte behövt förhålla mig till något regelverk eller förhållningssätt. Och det jag tyckte var spännande med att jobba på radion var jag typ så, okej, men hur överlever jag inom public service-ramar?
Just det.
Typ så här, kan jag fortfarande vara rolig? Kan jag fortfarande trycka ut? Kan jag fortfarande få ur mig roliga grejer? Typ så här, kan jag jobba bra inom en ram i stort sett?
Mm.
Och så testade jag det och det var också typ så, nice, det går ju.
Mm. Nej, men jag är nyfiken på så här, Är du helt nykter nu för tiden?
Nej. Okay. Nej. Eller så ska jag säga nej. Det är ju så här, det är också så här, nykter betyder du helt clean. Det är jag inte. Men jag konsumerar ju ingenting på samma nivå som jag konsumerade förut.
Mm.
Och också efter hjärtinfarkten var det ännu mer typ så här, okej. Okay, nu får jag chilla, verkligen ta det lugnt med det här. Men jag tror av mina vices så att säga, jag tror den första grejen som verkligen rök först, no pun intended, var drickandet.
Mm.
Jag tror drickandet är nog den enda grejen som jag kände typ så här, det här ser jag ett problem. Så. Sen var ju rökandet också problem på sig, men drickandet var den första grejen som jag var så här, det här vill jag göra någonting åt och ta tag i.
Var det också den grejen som gjorde störst skillnad för dig? Eller var det weedet som du var inne på förut?
Jag tror det är en kombination. För weedet definitivt, eftersom weedet också var mer av en så här vardaglig grej för mig. Alltså jag rökte ju hela tiden, så jag var konstant bäng. Men jag var ju också relativt funktionell bäng. Min alkoholkonsumtion däremot var mer problematisk. För också när jag drack, alltså när jag väl drack, jag drack rejält.
Mm.
Så det var också verkligen typ så här, nu snackar vi inte bara om att jag har sån här bombfylla eller så här minnesluckor hit och dit, men det är också typ så här, nu kommer jag vara ur funktion i 2-3 dagar, för mina baksmällor var så pass långa också.
Mm.
Så det var väl också en sån grej att det var typ så, okay, så, var det. Så jag spenderade halva veckan med att återhämta mig, sen så fort jag börjar bli mänsklig så är det typ helg igen och då kommer jag gå bonkers en gång till och så håller man på så. Och sen också eftersom jag frilansade, helg och veckodag var i stort sett samma sak för mig, alltså, så jag hade ju heller ingen typ så här, jag kan bara gå ut på fredag, lördag, utan då var det bara typ så här, vi kan gå ut på en tisdag, vi kan gå ut whatever, den som är sugen det går. Så att få bort dricka tror jag var ju definitivt grej. Sen ja, blazandet, alltså när jag tog bort weedrökandet var ju också jättestor skillnad. För helt plötsligt fattade jag att typ så, aha, man kan vakna och vara pigg på morgonen. Mm. Du behöver inte den här 3 timmars startsträckan av att få bort alla moln från huvudet och sånt.
Mm.
Och sen när jag fick väl bort fick ciggen också. Det var skönt, för grejen också typ så att man inte vet om mig, och man upptäckte mig alltså, i samband med min ståuppkarriär och typ det var i mitt liv då. Jag har ju en alltså, idrottarbakgrund. Alltså, jag körde ju basket, jag körde kampsport, så jag var typ så här, ganska kraftig idrottare fram tills jag blev typ 19-20. Och sen från typ så här 20 upp till 33-34 så var jag bara typ så här, men låt oss bara riva ner allting som vi har byggt upp.
Mm. Mm.
Så nu, för att svara på din fråga, är jag nykter? Det är väl typ så här, ja, ish.
Mm.
Det kan hända typ att jag kan gå ut och dricka då och då, men det är oftast välvalda tillfället. Och typ så här med rökandet ska jag verkligen inte göra, men jag har lite relapses med ganska gulligt häromdagen. Så tog jag faktiskt en cig, höll på att gömma mig utanför min port, och så kommer en av mina grannar, en liten chilensk tant, och var så här, bara ursäkta. Jag läste faktiskt i en tidning att du sa att du, vad heter det, att du har slutat röka och att du började träna för att du hade ett problem. Så jag bara, det är sant. Hon bara, du ljuger. Hon bara, så här, det är bara för nu. Men ja, jag försöker hålla det clean.
Mm. Ja, det är så imponerande om du kan ta en cig då och då. Det kan ju jag absolut inte göra.
Nej, det brukar ju bli, den ciggen brukar oftast bli 600. Men sen där någonstans hittar man stoppet efteråt.
Är det lätt för dig att skriva nytt material? Alltså nu när om vi pratar stand-up igen.
Jag vet inte. Just nu är jag en period där, för just eftersom jag ska skriva en hel föreställning,
mm,
så vet jag inte. Och då blir det ju väldigt mycket annorlunda. Att vara så, okej, långkörare. Jag har aldrig haft problem med att skriva nytt. Det var lite av min grej när jag började köra stand-up. Typ så här, jag kom verkligen till Big Ben eller klubbar varje gång. Så hade jag bara nya skämt och nya tankar. Mm. Kanske inte var det tajtaste eller de bästa, men typ så här, tankarna flödade konstant.
Ja, vad kul. Och liksom, hur lång blir den turné? Vet du det redan nu?
28 ställen, 28 datum. Ja. Mm. Ja, jag också säger jag bara så här. Måste berätta det för Maja också. Att jag är borta 28 datum. Mm. Nej, men jag ser fram emot det så jävla mycket. För jag har aldrig gjort det.
Mm.
Jag har lyckats på något sätt göra en massa med grejer. Men av någon anledning typ så här, missat den här gigantiska milstolpen i en stoppares karriär. Vilket jag åker på en egen soloturné.
Men det var först när Jonathan och Unge fick ärslet ur... tummen ur arslet och gjorde sin som du.
Som jag bara säger, där försvann den lönechecken, ja. Så då måste jag väl göra det själv.
Mm.
Ja, nej, för det är väl också det. Ja. Jag har ju varit på turné innan. Jag åkte ju runt med Jonathan och Branne, Sämst, som vi gjorde i ganska många år.
Och var det åttonde gången nu?
Senast? Jag tror det. Mm. Det har varit lite diskussion om det var 8 eller 9. Mm. Men det blev lite diffust där också med pandemiåren och man sköt upp och så lade man till en extra. Men either way så gjorde vi det väldigt länge och det var jävligt kul, men det gjorde också så att ingen av oss kunde åka ut på en egen turné. För att det var typ så här, man jobbade ett halvår för den turnén, så var man ute med den halvåret efter, kom tillbaka hem, okej, nu måste jag jobba fram en ny 30 minuter tills nästa säsong, så då spenderade man ett halvår med det.
Så nu när då förstår jag att det absolut inte blir någon sån turné 2024?
Sämst, ja.
Just det.
Nej.
Hörde Jonathan av sig och sa så här, hörni guys, jag tänkte nog göra en solo. Eller gjorde han det bara?
Nej. Alltså, vi hade redan bestämt den sista turnén som vi gjorde. Alltså, vi var alla ganska överens om typ, men det här blir nog den sista på ett tag.
Ah, okej, okay. Jag fattar. Okej, okay, så det var ingen bitterhet?
Nej. Alltså, nej, det är fett kul. Alltså, typ, när Jonathan gick ut med att han skulle ut på en turné och... När jag såg hur många biljetter han sålde, hur många datum han sålde slut. Alltså först jag sa till Branne, jag sa, shit, vi höll verkligen tillbaka den pojken. Mm. Verkligen. Det är, så här, det är sinnessjukt hur han sålt, men det är svinfett. Och jag ser fram emot att se den showen också.
Mm. Mm. Ja, kul. Du, stort tack för att du ville titta förbi.
Tack så mycket för att jag fick med.
Jag Jag vill verkligen varmt rekommendera Ahmed Berhans avsnitt av Sommar från förra året. Missa inte det, men du, innan du drar så skulle jag vilja berätta för dig också att producent idag var Ninni Westin och att jag heter Kristoffer Triumf. Nästa vecka syns vi från betydligt varmare breddgrader om du vill, kan och vågar. Tack för idag. Adios.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.